Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ur ljusblåa ögon med mig Sebastian, och till min hjälp har jag Max idag.
Hallå, hallå.
Hur står det till med Max idag?
Ja, men det är bra. Vi är inne i april. Våren är på god väg. Fotbollen är också bra och verkligen på gång väg. Så att, nej, det är mycket bra just nu.
Vad skönt att höra. Ja, jag kan väl bara flika in på att... Det är riktigt vårkänsla ute, och man börjar ju känna att de här vinterkläderna, att ställa in dem i garderoben, det är riktigt skönt.
Man kan plocka in mer och mer nu, så det, ja. Nej, det är jäkligt gött.
Och vi ska ju snacka lite MFF idag igen.
Jajamensan.
Och det är ju så att MFF, eller rättare sagt, vi ska snacka om den senaste matchen herrarna hade. Vi ska snacka om damernas match mot Umeå, där man börjar säsongen redan på lördag. Vi ska snacka även om kommande match mot Värnamo. Lite silly season och lite annat smått och gott.
Välfyllt avsnitt blir det då.
Mycket, absolut. Men Max, jag tänker... Vi ska ta oss igenom matchen idag mot Hammarby. Vi börjar i den änden. Hur var uppladdningen inför match?
Ja, men det var... man hade gått och väntat på det hela helgen, kändes det som. Och man, jag vet inte, jag kraschade nog klart svädersida. Jag gick nog in på den varje timme för jag skulle kolla vad ska värdet bli klockan 2 när matchstart är. Så, och det såg ju bra ut. Det skulle liksom bli strålande sol från klockan 2. Och så blev det också. Vi satt på Lorensborg 2 timmar innan match och drack lite öl innan. Och då kom det faktiskt en regnskur. Och det var ju faktiskt planerat enligt värdet att det skulle bli. Och då blev det lite sådär nojiga. Men sen när vi gick mot stadion så sprack det upp till blå himmel. Så att det blev exakt det här värdet jag ville ha till en allsvensk premiär. Så att uppladdningen var bra, och sen var man ville man ju bara att domaren skulle blåsa igång liksom.
Ja, alltså nu var jag ju inte på plats, men du fick säkert uppleva liksom väl inne på stadion att komma in till en hemmapremiär. Det är liksom en obeskrivlig känsla.
Ja, men verkligen, och det bubblade, och jag tyckte liksom att det var inte så mycket, det märks att vi har mycket medvind, för jag hörde liksom inget negativt snack omkring mig. Det enda jag hörde väl var väl att, som vi kommer komma till senare, det här med biljetterna till cupfinalen, det var väl det enda så där jag hörde, men annars var det liksom bara positiva vindar som hörde från alla på stadion liksom. Så att alla var verkligen peppade liksom.
Jag tänker, det har ju redan kommit ut bilder från det som jag tycker var väldigt magiskt innan match i alla fall. Och det, då snackar vi om det magiska tifot man hade gjort av Möllan. Alltså, vad tänkte du när MT96 flaggade ut denna?
Alltså jag hade kanske också en ganska optimal plats. Jag sitter ju nästan, inte på rakt kortsidan mitt över, men nästan i svängen där. Så jag hade en väldigt snygg panoramabild i huvudet. Så att jag hade fått ett sms av en vän också som stod på ståplats att fan, det kommer bli något Möller-relaterat tifo. Och redan där blev jag ju exalterad liksom. Och sen när de lyfter upp de här sidoskinkorna liksom, och så texten längst ner och den här då optiska illusionen, det blir att det ser ut som att de står på Möllan liksom.
Mm.
Så många har hyllat. Jag ser att Fotbollsmorgon plockade upp det och hyllade som att det är liksom, man tror att man har sett allt i tifomässigt i Allsvenskan. Och sen lyckas, inte bara Malmö, men alla allsvenska klubbar lyckas liksom ta nästa steg. Så det var ett helt nytt grepp liksom. Men det var jävligt fint. Det var bara kul att Ponne trodde att det var Stortorget, inte Möllevågen. Det var lite roligt på.
Ja.
Det var jäkligt magiskt.
Ja. När matchen sätts igång så tycker jag ju att man ser att det är någon form av kommunikationsproblem redan i 5:e minuten mellan Strygård och Ponne, som nästan ställer Dahlin i denna matchen.
Ja, alltså jag vet inte hur du kände, du som ändå kollade den liksom från ett sådär bättre perspektiv kanske än egentligen vad jag hade. Men min bild var de första fem att Malmö pressade ganska hårt och Hammarby, men det känns som att Hammarbys taktik var lite att låta Malmö pressa högt och sen slå långbollar som sen skulle gå bakom Ponne då, bland annat, och ner mot Dahlin. Och det var ganska många sådana långbollar i början som ändå var sådär halvfarliga. Sen fallerar ju den taktiken lite sen när Malmö sätter 1-0, för då känner nog Hammarby att man inte kan bara skicka upp långbollar liksom. Men första halvlek tyckte jag, och då, jag hade också lyxen att jag satt på den sidan där Malmö liksom matade anfall efter anfall. Den halvleken var, det är faktiskt något av det bästa på länge jag har känt på stadion. För att, och det som jag kände var unikt denna gången var att spelarna hade en sån jävla fin kommunikation med oss på läktaren liksom. När Nasi hetsade när någon skulle ha ett gult kort och liksom Ponne skrek efter en brytning där andra halvlek mot oss liksom, att han visade känslor, att de hade en jävligt fin kontakt med publiken, och det gjorde att vi blev ännu mer engagerade liksom. Alltså det var magiskt den första halvleken.
Ja, jag skrev ju här med att jag gillar hur Strygård verkligen tar för sig senare in i liksom första halvlek, och tycker Nanasi visar fortfarande fina takter likt de vi såg i fjol.
Mm. Ja, verkligen. Det är ju återigen Nanasi överallt på planen liksom, och är den som styr det offensiva, känns det som. Han har ju verkligen växt in i den här rollen sen AC försvann liksom. Han är ju nästan inblandad i allt, och jag tycker ibland till och med att han är kanske lite för mycket lagspelare, för ibland tycker jag att han kan ta liksom ytterligare ett steg in i banan och ta ett avslut liksom. Men han är ju liksom just nu hjärnan i det offensiva, och det är jävligt coolt att det är just han som är det liksom.
Ja, jag instämmer av vad du säger, och liksom när liksom dessutom Thelin frispelas så liksom det går som ett, vad ska man säga, som ett snöre.
Ja, och det där ettomålet, alltså det går ju så jävla fort, inte ens jag hinner inte uppfatta det direkt egentligen när passningen kommer, för det är en lucka som blir Hammarbys backlinje. Och sen plötsligt liksom är Kisi själv mot då Dovin i mål liksom. Mm. Och sen är ju Dovin är snuddar på den liksom, men det är så bra avslut så den går in ändå liksom. Det var rätt skönt att få det 1-0 målet också innan halvtid liksom, för jag var lite rädd att det skulle vara 0-0 i halvlek, och då skulle det nog varit en liten annan matchbild liksom. Alltså det gick jävligt fort det målet, upplevde jag liksom.
Sen vill jag även passa på att lyfta Peña, för jag vet inte hur mycket man ser på plats, men från det perspektivet jag ser i tv-soffan så tycker jag Peña, alltså ja, alltså det är rena godiset har jag skrivit i mina noteringar.
Ja, alltså, och inte Peña i all ära, men liksom jag tyckte hela Malmös inom mitt fält var magi. Jag hann inte skriva så mycket anteckningar när jag satt på plats, men jag försökte lite. Det jag skrev var liksom var att, nu läser jag ordagrant här, bra första 10, mycket spel i min hörna där jag satt då. Bajen, mycket långbollar. Och så ska jag jävligt bra tryck i min hörna. Det var liksom det enda jag skrev på hela matchen, så tappade jag det helt liksom. Men jag minns att jag tänkte för mig själv att Peña, Nanasi och faktiskt Lasse Berg Jonsson, de var liksom klockrena i första halvleken enligt mig. De var överallt på centrala mittfältet.
Mm. Sen är det ju så att vi pressar ju Hammarby rejält i första halvlek.
Mm.
Hammarby har inte en tillstymmelse till chans.
Nej.
Och liksom, jag är bara mäktad imponerad att liksom, man kan liksom ha 80-20 bollinnehav i första halvlek. Alltså det är helt sjukt.
Och jag läste det efter matchen, jag vet inte om du minns det från TV, med att Kim Hellberg, Hammarbys tränare, det sista han säger i intervjun innan matchstart är väl typ att vi får se hur det går. Alltså det var ju lite den attityden att nu kommer vi fan få åka av liksom.
Mm.
Och Malmös pressspel är ju, han har ju, Henke har verkligen nog tränat dem hårt i det fysiska liksom, att orka de här pressen liksom.
Mm.
Nej, så jag, första halvlek tyckte jag var liksom bara klockren liksom. Trots 1-0 liksom, jag tyckte den var fantastisk.
Mm. Sen går vi in i andra halvlek och där tycker jag återigen vi ser en Isak Kiese Thelin som alltså har han en smått, alltså han känns glödhet även i denna matchen.
Ja, och det 2-0-målet, när jag, det var ju svårt från där jag satt, men när jag sett repris på det, hur han, det är ett jävligt fint mål, för det är ett bra uppspel ut i Taha och sen incident in bakåt, men Kiese smarthet att han vet att han ligger på gränsen till offside, smyger där bakom på bortre stolpen, och sen är det en bra passning, som sen har han ett öppet mål, men det ser enklare ut än vad det är, för att det är ganska mycket hjärna som krävs för att ligga där bak, veta att passningen kan komma och sticka fram och tajma framförallt löpningen rätt så att man inte liksom hamnar i offside. Mm. Och det var skönt att det kom liksom så här 3 minuter in i andra halvlek så att man kände att vi kunde liksom, vi var trygga då liksom.
Ja.
Sen tycker jag att andra halvlek, klart nu satt jag liksom på en sida där liksom mestadels jag såg var liksom Johan Dahlin i andra halvlek liksom. Jag tycker väl att lite det som Henke har pratat om, att det svåra med vårt lag är att inte få bli för bekväma. Jag tycker väl att efter 2-0-målet egentligen fram till domaren blåser av, så tycker jag väl vi är lite för bekväma. Det känns som att vi i vår beslutsfattning är väl inte kanske jättebra, och Hammarby ligger ändå med ganska mycket mer boll på vår planhalva än halvväg. Så att om man ska ta med sig någon sån här förbättring eller vad vi kan ta med sig resten av säsongen, är det just det här att vi får inte falla tillbaka när vi har 2-0 liksom, att vi måste fortsätta kämpa liksom, att bara för att vi har ett misstag så kan vi inte gräma oss med det, utan vi måste liksom fortsätta mata liksom.
Mm. Ja, det gäller ju samtidigt att bibehålla detta fokuset under en längre period.
Mm.
För jag tror ju inte detta är det sista vi har sett liksom i Allsvenskan, och kanske till och med om man nu får detta att funka även i Europa, så vet det tusan om det är liksom
kommer
att bli lätt.
Precis, och så, alltså, så här, no offense, men om vi liksom inte hade mött ett Hammarby, utan om vi hade spelat en Europamatch eller till exempel då mot ett Djurgården vi ska göra snart 1 maj, då tror jag vi kan bli lite mer straffade än vad vi blev nu i lördags liksom, för att jag tyckte, alltså Hammarby i sig tyckte jag inte kom upp i nivå. Om de liksom bara hade nog varit lite vassa och lite mer samspel, så tror jag man hade kunnat straffa oss i andra halvlek. Så jag hoppas verkligen att de tar det liksom en lärdom, att vi får inte bli för bukärna liksom. Men förlåt, men det positiva var ju som sagt, det pratade vi om i förra podden, att de skulle trycka på hålla nollan, och det lyckas de ändå göra. Jag tycker ändå backlinjen ligger rätt liksom i stora delar av matchen.
Ja, för övrigt, du är inne på rätt spår där. Jag tycker ju även Johan Dahlin, han sätts ju inte på allt för stora prov i denna matchen. Helt enkelt en lugn dag på jobbet.
Ja, men han är liksom, och det är där jag tycker han visar sin styrka, att han liksom, han är knappt involverad liksom i matchen, men med de situationerna och de skotten som kommer på han, de är han liksom hur lugn och trygg på som helst. Och det är det hans styrka är med hans rutin, att han kan vara påkopplad liksom, trots att han knappt får liksom avslut på sig.
Mm. Men efter matchen så kommer det även lite tråkiga saker, verkar det som.
Mm.
Där det ska tydligen ha varit lite tumult, i alla fall vad man säger utåt sett.
Ja, alltså klart vi ska inte spekulera för mycket vad som har hänt och som inte har hänt, men vad jag uppfattade som så dels redan på Möllan så är det lite konstig stämning för polisen börjar visitera massa folk på torget, alltså utan brottsmisstanke, både unga och gamla. Och redan där blir det väl någon slags, ja, men dålig stämning kanske. Och sen pågår det egentligen hela vägen fram till matchen. Och sen då väl efter matchen när folk är då på väg tillbaks till Möllan, så blir då folk indelade i grupper och blir liksom nedbrottade och liksom, ja, fasthållande ganska länge. Jag vågar inte säga mer än så, för att jag är inte superinsatt i det och jag var inte där liksom, men det är ju väldigt tydligt att den här infekterade relationen mellan fotbollssupportrar i Sverige och polisen kanske till och med växer och växer liksom. Och nu såg både du och jag att Malmö hade kallat eller begärt ett möte då tillsammans med FF Support och polisen för att reda ut det. Och det tycker jag är väl moget för en allsvensk klubb att man ger den möjligheten, framförallt till supportarna liksom, att förhöra liksom.
Ja, jag tycker liksom det är bra i alla fall om man kan hitta en lösning på det som är ett problem.
Mm.
Och liksom inte bara skjuta det framåt, att liksom dra alla över en kam.
Nej.
Så liksom vi får väl helt enkelt se vad MFF har och dess våra supportrar samt polisen kommer fram till.
Ja, precis. För detta är nog något som kommer vara en debatt, tror jag, hela allsvenska säsongen för alla svenska lag. Och jag liksom så här, vi har en cupfinal som vi kommer och ska vi prata om sen 1 maj liksom, där jag känner nu redan hur liksom hur de ska få ordning på säkerheten, för att jag känner att liksom att om det kommer ner 8,500 från Stockholm liksom, så känns det där redan svårt, så man ska liksom kunna hålla det säkert både mellan med våra supportrar men även mellan polisen och båda supportrar liksom. Den är jävligt klurig. Och då var ändå planen att man skulle lagt det samma vecka som Eurovision, och då fattade jag verkligen inte hur man skulle fått ihop liksom polisstyrka till det. Nej, så vi hoppas ju såklart att det inte blir någon illa utveckling, men det är en intressant debatt som vi kommer att följa upp, känns det.
Ja, de kommer väl gå ut med det, hoppas jag i alla fall, där vi kan reflektera på det kanske lite mer i det breda perspektivet.
Ja, men verkligen.
Men vi har ju även fått till oss igår att MFFs U21-lag spelade ju igår mot Landskrona Boys.
Yes.
Och då var det en viss Anders Christiansen som fick 45 minuter i benen.
Yes, jag tycker alltså när jag såg startelvan tyckte jag fan synd om Landskronas U21-lag. Det är liksom, alltså det är liksom ett allsvenskt lag de går in och möter. Det är liksom, det är Feidrich i målet, och det är väl allt från Skogmar till AC till Oliver Berg. Alltså liksom, det är inget kastlag de möter liksom. Men det roliga är att jag har en kollega som är ungdomstränare i Landskrona Boys, och han hade sett matchen och han tyckte det var ändå 3-1 var ett orättvist resultat. Han tyckte ändå dessutom var närmare 2-2 än 3-1 liksom.
Ja.
Så Landskrona står nu uppe och ganska bra, men det är ju lite annorlunda nu sen de ändrade den här U21-serien, att det finns liksom inget ålderstak längre liksom.
Nej.
Då blir det liksom vår form av farmaliga, i och med att vi har också så bred trupp, så vi behöver ju spelare som spelar matcher liksom. Och då blir det jävligt speciellt liksom. Men kul för AC såklart att dels göra mål men att spela 45 liksom.
Ja. Jag vill inte. Va? Gjorde han något mål eller?
Eller jag helt, jag för nu nu blir jag osäker. Jag för med det i alla fall. Men
det är säkert någon som kan rätta oss i alla fall.
Nej du, jag har förlåt. Det var Alexander Olsson, Hugo Bolin och Macaulay som gjorde mål. Så det var jag som snurrade till.
Så lyncha nu inte Max bara för han hade
fel. Nej, förlåt. Stämmer inte. Jag sa rätt nu. Okay.
Men detta tycker jag ju ser lovande ut, att Christiansen är ju på väg att komma tillbaka från sin hjärtproblematik helt enkelt.
Ja, men verkligen. Och att Oliver Berg är på väg tillbaka från sin skada. Och vad Theodor Olsson sa efter matchen, så verkade båda ha varit haft det är kul liksom att pigga båda två liksom.
Ja, om man knyter an den senaste eller förra torsdagens skaderapportering, så blev jag även positiv att en gammal favorit till mig, Anton Tinnerholm, med tillbaka i lagträning med.
Han ska väl vara hund, han ska väl vara helt klar nu om jag förstår rätt så.
Ja, och det stod ju att han tränar för fullt med laget, så ja, om du hör detta Anton, så ge inte upp. Nej. Vi är där i ryggen.
Han kommer väl få smyga sig väl in också lite sådär som planar. Han har ju varit borta länge liksom. Han, vi värvade han i förra säsongen, men sen fick han aldrig riktigt spela liksom. Så att jag känner också så för Antons skull att de tar det hyfsat lugnt liksom, så att vi inte, han inte går sönder direkt liksom.
Nej, man får ju ändå tänka att han hade någon form av ljumsk problematik förra året, och det kan ju inte ha varit den lättaste, men det är kul att se att han är tillbaka i träning.
Verkligen.
Men nog om det.
Yes.
Nu ska vi gå in och snacka lite om vårt kära damlag som på lördag den 13 april inleder seriespelet i Elitettan, där man tar emot det forna damallsvenska laget Umeå IK, som bland annat var dominanta i svensk damfotboll. Jag ska villigt erkänna att jag inte har så jättebra koll på dem, mer än att de slutade sexa förra året. De gjorde 46 mål, släppte in 43. Så min syn är på detta Umeå IK är ett lag som är offensivt starka men defensivt svaga. Så Max, vad tror vi om denna premiären som spelas på lördag?
Det blir ju en svårläst premiär tycker jag nu i alla fall. Det är ju liksom, vi har ett lag som liksom ska upp på den här, det största hacket hit än så länge liksom, att gå upp i Elitettan. Nu kommer vi ändå upp liksom på nivå där vi möter med många lag som har börjat lägga till damallsvenska, men liksom haft en tydlig elitrutin i många år nu. Så det ska bli spännande att se, och med tanke i nu det som hände i dagen också, att vi har ingen huvudtränare längre. Tror egentligen inte det spelar någon jättestor roll, för jag tror truppen har varit så bra satt och man har hittat ett spelsystem som har funkat. Men det är ju liksom, ja, så jag tycker den är svåranalyserad hur det ska gå. Det är som du säger, Umeå är ett gammalt fint klassiskt allsvensk lag från början, har ju vunnit SM-guld x antal gånger, som väl då har dadat lite de senaste åren. Jag vågar inte ens sticka ut och säga att vi är favoriter, för att man, alltså så här, trots vår malmöitiska kaxighet liksom, vi är nykomlingar och i damfotboll, det är så stort hopp mellan division 1 och Elitettan liksom. Det klivet är ganska stort. Så att men vi har absolut chanser att skrälla, absolut.
Ja, jag hoppas ju i alla fall att med det tråkiga som vi kommer till senare, som skedde i förra veckan, så tror jag väl att man är beredda på vad som ska komma skall.
Ja, men precis. Så att, nej, och det är kul för damerna att komma ihåg. De hade väl sålt ändå bra med biljetter ändå, tyckte jag. Och kul att de ska få spela på Eleda, liksom att Eleda kan hålla det också, att två lag kan spela seriematcher liksom. Så att, nej, kul för dem också att komma igång.
Ja. Vad tror du, hur tror du matchen slutar, om du får ge våra lyssnare ett resultat?
Åh, gud. Ska jag säga att tråkigt 1-0 till Malmö, bara för att jag är malmöit och tror på att Malmö är, det är ändå premiär, alltså allt kan hända i premiär liksom. Och utan att ha stenkoll på Umeå liksom, så, men det är ett betydligt mer rutinerat lag än vad vi är liksom, rent meritmässigt, så att jag säger ändå 1-0, för då blir det någon form av skräll, tycker jag.
Ja, jag tror ju att vi kommer få gneta oss till en seger, men jag tror ju också att vi har ändå tagit in spelare utifrån som ändå har liksom gjort den här resan innan.
Ja, men precis. Vi har ju varit smarta och värvat liksom från högre seriesystem, både från Danmark och Sverige liksom. Så att vi har ju spelare som är vana vid den nivån på fotboll liksom. Det är bara att sen hur frågan om samspelta vi är liksom, det är det som är det svåra. Och det kanske vi får ha tålamod och ge dem lite, att det kanske inte sitter liksom fem matcher in, utan det kan få ta lite längre tid än så liksom.
Ja. Så jag säger väl att vi går segrande ur och vinner med 2-0.
2-0. Du kör ett mål mer än mig. Men det stämmer ändå med din statistik från de gjorde förra året. Att de släpper in lite mycket mål.
Ja. Men vi får ju, som du säger, vi får se vad som händer här.
Jajamän, alltså.
Men även herrarna ska ju spela match. Och där verkar det ju vara lite osäkert in i det sista.
Ja, det kom ju rapporter idag om att det kan ju, det är liksom inte fortfarande klart. Jag såg nu innan vi startade en bild på Twitter hur Värnamos gräsmatta ser ut. Och det roliga var på jobb, sa jag idag till min kollega som faktiskt ska upp till Värnamo i planen. Jag sa, jag spelar nu hellre liksom på en torr åker än på Borås Arena. För Borås Arena för mig är liksom, det är det värsta du kan vara på. Utanför Tele2 kanske. Mm. Men just det här att den kommer i så fall att byta matchdag, har jag förstått det som, om man ska flytta den till Borås Arena. Så det är inte så schysst mot supportar så här tajt inpå liksom. Ja, vi ska slå att Värnamo borta ändå liksom, oavsett underlag, men jag tycker det är tråkigt att supportarna kan hamna lite i kläm, att man vet inte om man ska liksom sticka till Värnamo eller Borås liksom.
Ja, jag såg också de bilderna och det, där tyckte jag även att deras sportchef som också gick ut på Twitter och gav Värnamo och kommun en känga där, att det ser ju inte lovande ut, men jag ser ju hellre att vi liksom fullföljer det och liksom spelar där i Värnamo än att spela upp i Borås.
Ja, men absolut. Men annars kan man väl lyfta att det är väl lite för illa kanske att ett allsvenskt lag inte kan ha en bättre skick på sin gräsmatta. Och, liksom, och det är mycket pengarfråga i de små klubbarna, så man ska inte liksom så här lägga allt för stor blame på dem heller. Liksom. Men det är lätt, och det är därför många klubbar har ju konstgräs, för det är billiga alternativ, det är enklare att sköta. Liksom. Mm. Och för Värnamo själva så fattar jag att man inte liksom, man spelar inte ens hemma liksom, man spelar i Borås liksom. Mm. Så att nej, för Värnamo skulle hoppas att de får ordning på planen liksom, för att jag spelar mycket hellre på en gräsmatta i Värnamo än plast i Borås.
Ja. Men då snackas det ju om att matchen, om den nu kommer spelas i Värnamo, så kommer den ju spelas på söndag vid 16:30, tyckte jag så.
Ja, det är nog planen där.
Och skulle den flyttas till Borås så är det väl på måndagen veckan därefter, tror jag det har varit snack om då.
Precis.
Så vi får väl helt enkelt se här nu dessa dagarna vad som händer.
Japp, när matchen spelas helt enkelt.
Ja, men här tänkte jag också att vi får väl också ha ett resultat för herrarna.
Ja, just det. Vad ska vi tippa nu då? Ska man ha ett tippningsresultat beroende på vad de spelar? Nej, det kan vi inte. Men fan, vi har ju haft lite klurigt svårt. Värnamo har gjort det bra alltså förra säsongen. Och vi brukar ha lite problem borta mot de här småklubbarna. Men samtidigt, om vi får in ett mål tidigt, så tror jag det kan rinna på ganska bra. De håller nu nollan. Sen frågan är hur många mål och mer. Jag kör en rak 3-0 då.
Jag vill i alla fall hoppas, och jag säger redan det nu, lyncha mig inte för guds skull, men jag tror att i denna matchen kan vi dra nytta av vår rutin, och jag tror att vi kommer att göra segrande ur, och det kommer att vara rätt stora siffror, så jag säger väl 5-0.
Kaxigt.
Så med det sagt så, ja, blir det mer eller mindre så är det liksom ingen big deal. Men jag säger det att vi vinner denna matchen också.
Jag vill bara småhylla mig själv som tippade att Kiese skulle göra 2 mål mot Hammarby förra veckans podd.
Ja, leder han den internationella...
Jag sa dock 4-0, men målskytten satte jag.
Ja. Men ja, det var väl lite om det. Så nu tänkte jag att vi går även in på det som är Sillikollen. För några dagar sedan gick MFF ut och berättade att man väljer att säga upp avtalet med huvudtränare för damlaget Kim Björkegren. Något som förvånade mig lite, men vad tycker vi om detta? Och vem skulle vara en kunnig tränare till att ta sig an detta damlag.
Ja, men det är lite som du säger, det kom ju lite out of the blue egentligen. Det var väl ingen som såg det riktigt komma. Men vad jag fattar av uttalandet så har det väl varit tuffare för Kim än vad han trodde kanske att flytta hem från USA. Det har väl inte riktigt klaffat med familjemässigt där, vad jag fattar det som. Så synd, för han var en bra, rutinerad och meriterad tränare. Så det var nog ganska bra match egentligen. Sen fattar jag att om man inte får till det på personligt plan, då ska man inte vara kvar liksom. Så tråkigt liksom, men som jag sa innan, jag tror inte laget i sig lider så mycket av det, utan jag tror grunden är satt och vi har ett bra lag liksom. Och nu kommer då tillfälligt, ja men då Maxim in till exempel, som har bara tränat innan, så att jag känner ingen jätteoro så där för att Kim är borta, utan mest bara att det är tråkigt att det inte funkade liksom.
Mm. Ja, alltså för mig blev det liksom mer än bara, jaha, vad händer nu? Liksom, är det någon schism i, liksom, mellan den sportsliga ledningen och Kim Björkegren? Men ju mer jag läste i texten sen så verkar det ju ändå vara precis som att han har liksom inte nått upp eller fått ut den metodiken han vill få ut.
Ja, men precis.
Så ja, det är bara att beklaga att det liksom inte kanske gick hand i hand.
Nej, precis. Och sen har jag nu inte sådär en tydlig kandidat liksom, men jag litar på att den sportsliga ledningen, för att Kim Björkinger var ändå bra fiskat liksom, och man hittade lite sådär, ja men en lite outsider, lite kanske sådär för svensk fotboll på ett tag liksom, men jag litar ändå på att den sportsliga ledningen kommer hitta något som matchar liksom, för att det är ändå en intressant sportslig utmaning liksom, som man ska bygga på lång sikt.
Ja, och det ska ju sägas att man har ju redan personer i staben som kommer ju leda damerna, så de står ju inte helt utan tränare.
Nej, precis.
Och det ska ju tilläggas att man har ju både Maxim Khalil, som är liksom för närvarande assisterande sportchef till Daniel Andersson. Men man har ju också Jonas Valfridsson som tränare för damerna.
Precis.
Men i det långa loppet, ja, vem skulle kunna ta över detta damlag? Jag har en självskriven favorit.
Ja.
Och det är ju Elisabeth Gunnarsdottir som tränade Kristianstad.
Mm, jag satt faktiskt precis och tänkte på henne. För hon är väl free agent, va? Hon lämnade ju Kristianstad förra året, va?
Ja.
Ja. Och hon, för hon vet jag, det drogs lite liksom i att jag tror till och med Mjällby hade henne som alltså har dragit lite i henne och så vidare. Så att hon var ju där väldigt, väldigt länge. Så att det är absolut en kandidat. Ganska intressant kandidat skulle jag säga.
Mm. Alltså jag har nu följer jag ju inte damallsvenskan i alla fall. Men liksom det lilla jag såg av Kristianstad och liksom just Elisabeth Gunnarsdottir, så tyckte jag man såg en kvinnlig tränare som hade både driv och passion för liksom drivas framåt. Och jag tror mycket väl att hon hade gjort sig en nyckelfigur i denna förening.
Ja, precis. Hon var en Kristianstad liksom i 15 års tid, tror jag, har jag för mig att läsa. Hon är verkligen en trotjänare, så att hon har nu varit rätt klockan sen. Frågan om hon är intresserad av det liksom, för att det är ändå ett långsiktigt projekt det också. Det är kanske inte det hon vill, men det är absolut någon man ska ringa liksom, tycker jag.
Mm. Eller liksom om det finns någon annan. Men vi får väl helt enkelt se. Jag tvivlar ju inte på att Jonas Valfridsson och Maxim Khalil kan göra under med detta laget.
Nej, det är ju två som känner laget väl liksom, så att det är som sagt, det är ingen panik och det är ingen kris skulle jag säga liksom.
Nej, men vi får väl se liksom om det kommer nu i närtid. Det enda jag tycker är väl tråkigt med avskedet av Björkegren, det är att det kommer liksom i ett skede där det är nästan snart dags för seriepremiär.
Ja, precis. Ja, och det är tråkigt. Sen samtidigt kanske det är bättre att det kom nu än att det kom liksom två matcher in. För då tror jag det bara blir lite konstigare kanske rent det kanske var en strategi av klubben nu att man ville ha ut innan premiären så att det liksom bara check liksom. Men jag håller med dig, det blir en tråkigt liksom sådär tajt in på en allsvensk premiär eller en elitettan premiär liksom.
Mm. Men återigen, vi får väl se vad MFF tänker kring detta och man drar väl lärdom av liksom detta med.
Absolut.
Men nog om damerna. Jag har även läst nu i, om det var i dagarna här eller om det var förra veckan. Men då snackades ju även om att vår kära peruan Sergio Peña ryktas på väg bort.
Ja, vad kan du berätta lite mer? Vad är det som har skrivits?
Alltså det har ju skrivits om att hans artistskatt som han har fått från MFF innan går ut samtidigt som hans kontrakt löper ut.
Mm.
Och i vintras så var det snack om att hans peruanska moderklubb nere i Peru var intresserad av att ta hem honom. Men det var väl inget jättekonkret vad jag fattade som. Sen har det väl kommit mer och mer intresse på honom. Så ja, jag vet inte. Ska man liksom tvinga han vara kvar eller man liksom ska försöka förlänga eller låter man han spela ut sitt kontrakt? Vad är lite
Det är en svår diskussion. Jag läser artiklarna också. Det står ju att enligt uppgifter så vill han ju vara kvar i Europa liksom. Mm. Men då moderklubben i Lima då intresserade. Det finns ju klubbar i Europa som liksom som kan betala vad han är betald i Malmö och lite till kanske egentligen. Det är en fantastisk spelare. Sen tycker jag ändå att nu har ju Malmö det lägen att man har andra mittfältare, absolut. Det är kanske inte på samma nivå som Peña, men man kan fylla luckan ändå ganska smidigt skulle jag säga. Men alltså klart, det har ju hänt väldigt mycket kring Peña sedan han kom hit liksom. Allt ifrån hans dom liksom till att han var på väg, han skulle ju på bort liksom, och sen kom Henk in och snackade upp han liksom ändå. Så jag har lite svårt ändå så här, vad jag har honom. Men jag, han är en fantastisk fotbollsspelare så att, klart man vill ha kvar han. Samtidigt har jag förstått för att han kanske vill rent ekonomiskt liksom testa annat eller då, eller om han då känner att han är mer sugen på att sticka hem till Peru liksom, om det är familjemässigt. Men det är klart att vi vill ha kvar honom liksom, om det är möjligt.
Ja, vi får väl helt enkelt se vad som händer i sommar. För jag hade ju själv också velat ha kvar honom. Och liksom i år så tycker jag återigen att man ser en kvalitetsspelare i honom. Men sen kan man ju ändå samtidigt ha sympatier för att om man nu vill kanske dra till en klubb som kanske ligger nära Peru eller till och med alltså ligger i Peru och liksom då har nära till familjen så ja, tycker jag väl att man inte ska stoppa honom.
Nej, om det då är rent det här skatteskäl då, jag fattar att det kanske då inte lockande kanske ligga kvar då i Sverige där du, din skatt kommer liksom öka och då måste Malmö höja sin lönen och det är en lite sådär Antonio Colak-diskussion, hur mycket är vi beredda att betala för en spelare liksom? Och då kanske vi inte kommer fram till att trots hur bra han är, han kanske inte är värd emot liksom, en allsvensk klubb liksom, ska ha i lön. Liksom. Och det är ofta det man pratar om, att Sergio Peña är ju för bra egentligen för allsvenskan. Han är egentligen bra för att spela i Sverige. Mm. Och det stämmer ju egentligen. Så att vi kanske ska också sådär, njuta så länge det varar.
Mm. Ja, det kommer ju som sagt ett sommarfönster. Jag tror det kommer bli rätt mycket ruljans i truppen.
Mm.
Och vi får ju anledning till att återkomma till detta.
Ja, dock liksom om vi skulle tappa både Sergio men också då kanske Nandasi till sommaren. Det är ganska två tunga tapp. Återigen, vi har bra mittfältare vi kan fylla med, men det är ändå liksom två grundpusselbitar i vårt spel liksom. Så att, och det är lite som vi snackade om förra avsnittet att det är där liksom två sådana tapp kan ju påverka liksom en hel säsong i detta fallet. Om vi nu dessutom ska ut i Europa liksom. Ja. Så att, nej, vi får se ett sommar helt enkelt.
Nog om det. Vi ska ju även snacka om det vi flaggade för lite innan. Att Man har även från MFF-håll gått ut och berättat att man har fått till sig en viss del biljetter till cupfinalen mot Djurgården. Om jag inte har fel för mig så har MFF blivit tilldelade 8500 biljetter, medan Djurgården har fått till sig 8300 biljetter. Så jag bara ställer denna frågan, Max. Vad säger detta? Dels om matchen och sen trycket.
Alltså det kommer bli ett spänt säkerhetstryck. Det kommer det bli liksom. Jag tvivlar inte på att Djurgården kommer att sälja slut sin kvot. Jag tror inte utan problem att de kommer att sälja slut sina biljetter. Sen handlar det om rent säkerhetsmässigt. Nu skulle man ju då spärra av då om det var 3 sektioner mellan då uppdelningarna. Jag känner dock att, ja men jag vet fan om det räcker liksom. Jag tror mest att man måste ha polis där då liksom. Och sen då ska ju förbundet ha sina platser och inom de här också de neutrala ställena. Men det blir speciellt, jag tror de skulle väl ta in totalt 18 000 tror jag. Maxtaket skulle vara på 3, det var något sånt. Med alla delegationer och förbundet och så vidare. Och det blir ju speciellt liksom när man kapar den liksom vår hemarena. Det är ju, rätta mig om jag har fel, men det har ju väl aldrig hänt på Eleda att vi har kapat liksom halva stadion. För den enda cupfinalen jag har varit på som sådär förbundet arrangerade, det var ju Häcken, men då minns jag att Häcken inte tog alls mycket liksom av sin biljettkvot, utan Malmö kunde nästan ha hela arenan. Nu blir det ändå typ 50-50 och det blir ju en, det blir en publiksituation som kanske inte Malmö har fått hantera på nya stadion. Nu kanske det har hänt på de här åren vi har haft Eleda, jag tror inte det, men det blir ju en jäkla klurig sits liksom hur man ska hantera de två publikgrupperna.
Ja, jag kan inte heller dra oss till minnes att man har haft reducerad publik på det viset. Men jag tycker man ska ändå lägga matchen i Malmö, så tycker jag väl ändå att man ska dra nytta av hemmafördelen.
Ja, och sen klart det är ju det här med att liksom diskussion, liksom, det är ju det är förbundet som arrangerar matchen och det ska ju vara på neutral plan, men då känner, eller så här, hälften efter, men då känner jag så här, men varför då lägga det liksom ändå på någons hemmaplan om det ändå ska vara jämnt fördelat med publik? Då kanske man får kolla på, men då kanske den som får lotten får 60-40, alltså, eller istället för 50-50, jag vet inte. Och det hade varit en helt annan situation om vi hade bött ett Häcken eller Mjällby eller vad som helst i en cupfinal. Nu möter vi ändå ett storlag liksom, med mycket support. Så att det är ju en jäkligt spänd sits liksom, hur de ska lösa det. Och sen det annars vill jag reagera på var väl biljettprisen, att vad jag förstod det som så var de rätt mycket högre än vad det var senast vi hade en cupfinal. Och det kan väl ha med att göra med att förbundet klart har inte supermycket pengar just nu, men man vill väl få in pengar liksom. Men jag tyckte att biljettpriserna var ändå ganska höga ändå för liksom en cupfinal liksom. Och då har ändå många supportrar liksom, då i vårt fall då som det är vår hemmaarena liksom, punnit upp ganska mycket pengar för ett årskort liksom. Så att det blir ju klart mycket pengar liksom, men samtidigt om det är ens intresse och ens passion liksom, ja, om jag kommer få tillgång till en biljett så kommer jag fortfarande betala såklart, men det var många så som reagerade på sociala medier att priserna var ganska höga.
Och vad jag fattar som så är det ju olika steg i det här med biljetterna även här, att det är väl årskortsinnehavarna först och sen kommer medlemmarna och sen kommer allmänheten.
Det är ju den här mitt MFF förturen där det är poängen, så de kommer skicka ut mail på torsdag där de som får ett mail är de som kommer få tillgång till att kunna köpa en biljett. Jag har försökt räka och se om jag kommer ligga med på den listan. Jag satt liksom, gjorde så här lite snabb matte. Jag tror jag ligger precis på gränsen tror jag. Så vi får se liksom, för att klart det är en cupfinal, klart det vill man uppleva på plats liksom.
Ja. Jag har ju dåliga minne från den här cupfinalen i alla fall, som du nuddade på innan mot Häcken.
Ja.
Och jag hoppas inte att vi får uppleva något sånt denna gången.
Nej, jag minns att vi hade 2-0 i halvtid. Jag tror Ekrem hade gjort någon 2 mål eller 1 mål, tror jag.
Och så minns jag väl
Oscars röda då, och sen den här strafflängen. Jag satt ju vid det målet som straffarna lades på. Och det blev så jäkla deppigt liksom, för att de hade ju vinsten liksom.
Mm.
Och då pratar man ju fortfarande om det här liksom, den här kuppspöket liksom, som pågick sedan många år till liksom, när Safari halkade på Ullevi och allt ifrån där liksom.
Mm.
Nej, så det var inga roliga minnen från den matchen. Den är ganska luddig i mitt huvud faktiskt.
Ja. Jag har försökt förtränga det, men nu börjar den göra sig påmind igen.
Det är därför kanske jag inte minns något, för jag har förträngt och sen får jag få dra tillbaka den då.
Ja, men ja, vi får väl se hur detta löser sig.
Det
men jag har inte så mycket mer att tillägga i dagens program i alla fall.
Nej, inte jag heller. Vi får ju se när nästa match blir helt enkelt, om det blir söndag eller måndag.
Mm.
Och sen efter det är det ju nästa hemmamatch för Västerås hemma, så att nu har vi 2 matcher här på pappret som vi ska vinna ganska enkelt. Och det hade varit skönt att kunna matcha ungefär för säsongens start liksom, om vi hade haft 4 raka liksom, i inledningen. Jag har ju lagt ett bett på att Malmö ska gå obesegrade denna säsongen. Så att det är ju jäkligt små chanser, men så att jag hoppas ju sådär nu varje match för att de håller sig uppsägade. Och de ser jävligt vassa ut liksom.
Ja, men en sak är säker, att det är att vi kommer tillbaka i alla fall.
Det gör vi absolut.
Så jag säger väl som så här, att vi tackar för att vi har. Ha det bra.
Ha det.